ni lyssnar på podden Sånt i livet i Sverige med programvärd Lisa Åsimäki. Välkomna! Karlsson, som jag har med mig via mobilen. Hur mår du?
För tillfället mår jag ganska bra. Jag har min dotter på besök och det är alltid trevligt.
Ja, vad härligt. Och är det möjligt för dig att berätta så här officiellt hur gammal du är?
Ja, jag är 90 år och 5-6 månader. Jag fyller 91 i november.
Ja, okej. Wow. Du bor hemma?
Ja.
Ja, okej. Så du sköter mestadels dig själv då?
Ja, helt och hållet kan jag säga.
Vilken påverkan har pandemin haft på ditt dagliga livet för dig?
Mycket stor påverkan. Hela samhället stängde av, så alla de aktiviteter som jag vanligtvis valde att ha åtminstone en aktivitet om dagen på olika ställen försvann helt och hållet. Och man fick inte träffa människor. Inte ens sin familj. Det är den största frågan, var ensamheten. Och sen, och då genom det så blev man passiv till slut. Man tyckte inte det var så viktigt att lyssna på nyheter eller någonting, för man kunde aldrig delta i någonting.
Ja.
Utan satt kvar hemma.
Var det någon, hade du någon kontakt då? Var det någon som, ja, förutom familjen, men du hade ingen annan som kontaktade dig om ditt mående?
Jo. Inte så många. Många utav mina vänner är ju döda vid den här åldern, så att det var väl kanske 3-4 stycken,
okay,
som jag hade kontakt med.
Har du döda familjen. Okej. Har du fått vaccinet?
Ja.
Det har du?
Jag har haft sjukdomen med.
Jaså? Du har haft covid med?
Mm.
Hur var det?
Det var ganska svårt, men jag stannade hemma, för jag hade ju hört tidigare att har man kortison så tar det inte så hårt, så jag var inte orolig för det. Jag tyckte att det var så förfärligt när det stod en sjuksköterska utanför sjukhuset på Sahlgrenska och höll upp bägge händerna till stopp, kom inte hit. Så jag tänkte jag ska inte bli en av dem som trycker på. Nej, och hon fick pris för det, och det kan inte jag fatta. Jag skulle inte ha kunnat något pris. Nej, jag tyckte det var hemskt. Nej, jag tror att det är fler än jag som reagerar på en sån. Vi har ju sjukdomen för att de ska kunna komma dit. Och vi vet ju inte om de allra svårast sjuka kanske stannar hemma. Ibland.
Mm. Men du var okej i alla fall.
Jag klarade upp det, ja. Men det var ingen enkel sjukdom, det vill jag inte påstå. Ja, men det klarade sig, det gick bra. Jag överlevde ju, jag sitter ju här. Jag har inte varit särskilt rädd för någon sjukdom på det sättet, det kan jag inte säga. Men visst fanns det. Det fanns ju, vi fick ju vaccin mot svininfluensa och lite sådana där grejer. Men jag var aldrig rädd, jag kan inte säga det.
Ja, och du har aldrig haft ett problem att ta emot eller tacka ja till vaccin?
Nej.
Nej. Hur har du hållit dig på att du har varit så frisk då?
Nej, så tror jag inte har varit. Jag har nog inte varit friskare än andra, men Men jag har tänkt att det kanske är naturen som bestämmer att man ska ha vissa sjukdomar som man blir starkare utav det efteråt.
Okej. Okay. Jag vet att du har ju intresse för politiken. Och då undrar jag, vad var det, kan man fråga dig då, vad gjorde du inom politiken? Du var på Göteborgs...
Fullmäktige då.
Ja.
Man har, då vill jag säga att den påverkan man har, den största påverkan man har, där hade jag ju i så fall här i kommundelen, i stadsdelsnämnden. För där kunde man diskutera igenom det hela och få en bredare underlag för någonting. Som ensam person att göra någonting i fullmäktige, det är ganska omöjligt att komma fram med de frågorna. Utan man måste ju ha sin grupp med sig.
Ja.
Och jag tycker att det är sorgligt att de lägger ner stadsdelsnämnderna, för dit kunde man faktiskt gå dit. Och träffade oss på den tiden och de andra som ju, senare när jag inte själv var med. Så kunde man gå dit och tala om det var något som inte fungerade så särskilt bra. Men det var inte så att man skulle sladdra eller något, men när man såg att det fanns allvarliga fel så kunde man gå dit och de lyssnade. Och vad jag förstår så tog de vidare det. Det är väldigt svårt för en person som inte är politiskt engagerad att ge sig in i fullmäktige och få fram någon fråga. Det är nästan omöjligt.
Ja. Måste man vara med ett parti då för att under din tid, var du med ett parti då?
Ja.
Och kan man fråga vilket parti?
Det kan du. Det var Centerpartiet.
Okej. Okay. Och vad var Centerpartiet? Hur har Centerpartiet då förändrats från den tiden du var med? Och hur den ser ut idag?
Väldigt mycket i storstäderna i alla fall. Inte på landsbygden kanske. Men det är väldigt mycket välutbildade unga kvinnor idag som är med i Centerpartiet. Åtminstone i storstäderna. Jag har ju bara erfarenhet av Göteborg. Mycket duktiga kvinnor. Så det är inte det. Men det kan ju vara svårt som välutbildad kvinna i en storstad kanske att förstå en annan typ av människor som inte har samma bildning, skulle jag vilja säga.
Ja, så bildning är väldigt viktig att ha om man börjar och man intresserar sig för politik.
Ja, är man helt obildad så är det ingen som lyssnar.
Okej. Okay. Och hur har den förändrats idag, tänker du? Hur ser du på Centerpartiet idag mot vad de var förut?
Ja, det är ju inte det partiet som slogs för de små, tycker jag, på samma sätt. Då var det var ju egentligen grundat i jordbruk och småbruk och sånt här. Och idag slåss man nog väldigt mycket för stora frågor som jag inte följer helt och hållet. Men bra frågor de flesta. Och det finns inget parti som tycker som jag i alla lägen. Man får ta det som har mest liknar mitt tycke.
Vilka frågor då anser du är viktiga att ta i tur med idag och varför?
Ja, det gör nog någon fusklapp på, för jag kommer inte ihåg annars.
Ja, du behöver inte någon fusklapp nu. Ta bara från vad du tänker så här.
De frågor är ju de som jag har sagt att vi skulle behöva, att någonting måste man ju göra mot brottsligheten.
Ja.
Det kan ju inte fortsätta som det är nu. Det här är ju kusligt. Man öppnar radion på morgonen eller på kvällen och nästan dagligen har det hänt sådana här saker. När jag växte upp, nu hade vi bara till radio, men att höra att någon var mördad, det var ju förfärligt ovanligt.
Ja.
Väldigt ovanligt.
Det var det.
Och det är det inte idag, måste jag säga. Det är nästan dagligen.
Ja. Varför tror du det är så?
Vi är för många.
Vi är för många i Sverige?
Ja.
Okej.
Okay. Det blir för många människor så slåss man om de platserna som finns och det som är. Och för många kanske som inte alls har vår kultur eller någonting. De kan inte ens språket.
Ja.
Och då måste det bli missuppfattningar i många fall.
Ja. Ja. Och språket är ju en viktig, man ska ju kunna förstå de här kulturella koden när man kommer till Sverige, och då måste man ju ha språket.
Ja, det tycker jag är det viktigaste.
Ja. Så brottsligheten är en fråga som är jätteviktig för dig, för det handlar ju om trygghet. Finns det någon annan fråga som speciellt tar emot dig?
Ja, det går för fort med datagrejen.
Ja.
Alla människor har inte möjlighet att använda data på grund av olika saker. För min del är det först och främst för att jag inte har synen kvar, så gick det inte så bra.
Ja.
Men det är inte bara det, det är svårt att lära sig, och man måste kunna fungera även om de har ändrat systemet till datainställning för pengar och annat. För det är ju jättesvårt för dem som inte kan det här och inte har möjlighet att ha en smartphone och kunna leta efter allting. Vi andra får ju ingen information. Så ser jag det.
Ja,
så det är inte mycket utan den orsaken.
Ja. Och det är ju jätteviktigt att man får den här informationen, och så om man inte har tillgänglighet och man kanske inte vet användning utav teknologin, om det är då våran dator eller mobiler, då är det väldigt svårt. Och hur ser du då på, jag tänker här då på många äldre som då kanske har problem med syn och kanske även hörsel. Finns det några råd du har? Vad skulle man kunna göra åt det?
De känner sig mycket utanför, de här personerna alla. Och jag måste säga att ja, det finns ju hjälpmedel i viss mån som kanske inte alla skaffar sig, som skulle göra att livet blir bättre för dem. Men jag tror att de kommer så långt ifrån, så jag tror inte de saknar det till slut. Utan de lever för dagen med det de håller på med. De tycker inte det är så viktigt. Politiker är bara något som andra håller på med.
Ja.
Så jag har hört många gånger.
Ja, det är någonting som andra håller på med. Jag skulle vilja fråga dig, när man ska... Jag tänker på när man ska, om man ska vara en partiledare, så är det inte bra att vara över 60 år. Stämmer det enligt dig?
Jag vill nog lägga till 10 år minst.
Okej.
Okay. Upp till 70 år så tror jag att de som har bra intellekt och kunskaper i botten kan vara en bra balans. Att de kanske känner att vi kan inte skapa ett samhälle som går så fort fram så att inte alla får vara med.
Ja, då blir det lite mer utanförskap. Så du,
ja.
Så du tycker, men idag är det verkligen inte riktigt så. Utan här är det ju så att man anses för gammal om man är 50.
Ja, det är kusligt tycker jag.
Ja, hur var det på din tid? Jag tänker nog kanske 50 år tillbaka. Var de äldre eller var de samma ålder som idag?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att de var äldre. Ja. Jag har känsla av det. Jag kände aldrig av. Jag var ju satt i regionen. Och då var ju jag 70 år under den tiden när jag var ordförande i patientnämnden. Och jag kände inte av att det var något tryck på att inte man skulle vara kompetent. Aldrig.
Ja. Men då pratade ju om 20 år sedan, så att det är ju positivt. Ja. Okej, och vad finns det? För jag tänker på de här pensionerna eller pensionärerna. Det finns ju så mycket som har pratat om hemlöshet och dålig pension. Vad tror du det är grundat på?
Att de från början har haft det besvärligt att få jobb ordentligt och inte utbildat sig till så att de går och andas att samhället vill ha dem i arbete. Jag tror det är många människor som aldrig kommer fram och får ett riktigt jobb. Har de bara haft det, så tror jag, då är de så, jag är lågavlönad i sjukvården, så jag har inte haft några höga löner, men man kan spara lite till sin ålderdom om man tänker sig för. Okay. Och inte lyckligare för dagen. Men det anser, då är det ju för att de har jobb. De som aldrig har haft det, de har ju inte någon sån möjlighet.
Okej. Okay. Vad skulle du säga, vilket parti idag, är det någon som du anser faktiskt svara på dina frågor som du är bekymrad över, som brottslighet till exempel?
Ja, jag måste säga att Sverige, Kristdemokraterna tycker jag har ganska bra åsikter i den. Jag är inte riktigt vän med mitt eget parti.
Okej, okay. Ja, och det är väl inte konstigt. Jag tänker på att det är väl självklart att man förändras.
Det har jag gjort.
Det har du gjort. Och när har du sett den här förändringen? Har det varit mellan 70 och nu? Eller har det varit tidigare? Som...
De sista 10 åren.
Okej, okay, så det är de sista 10 åren som du har märkt de främsta förändringarna i det partiet som du brukade vara med om? Okej.
Okay. Det är mycket intellektuellt, väldigt duktiga kvinnor framförallt. Och de är duktiga, jag har ingen åsikt om något annat. Men de kanske inte riktigt förstår vilka problem lågavlönade människor ute i samhället har.
Okej. Okay. Mm. Och vad ska man göra då med dem?
Ja, det var en bra fråga. Hade du svaret på det så... Men vi har fått många i Centern har vi ju växlat fullständigt i Göteborg. Det består nästan helt de som är verksamma för oss av unga intellektuellt välutbildade personer. Mm. Kvinnor framförallt.
Ja. Men så ska de också ha den här kontakten med dagliga livet som människor upplever. Så att jag tänker på att man kanske man håller sig vid ett område men man inte har kontakten med det vardagliga livet. Och då kanske det kommer lite sådana här konstiga saker som man bestämmer att ja, det här behöver vi.
Ja, men det har du helt rätt i. Det du sa.
Ja,
okay. Det är precis min åsikt också. Att är man inte själv i delaktighet eller så kan man ju inte ha samma vetskap om det som den som är själv i den situationen som det är. Som frågan, olika frågor. Ja. Det förstår jag menar.
Är det någonting som du skulle vilja ta upp som inte jag har tagit upp? Är det någon fråga som du tänker att nej, det skulle jag vilja gärna prata om?
Ja. Ensamheten. Nu som de gjorde, tog bort stadsdelsnämnden. Nu har jag ju lyssnat här lite på dem som jobbar på socialkontoret. De har tagit bort överhuvudtaget hela den verksamheten som var innan, där det var sådana duktiga kvinnor som ville jobba med det här, som de sätter på kanten. De får inte fortsätta, utan det kommer andra, kanske mer välutbildade kvinnor och ska göra saker som är bra för oss. Jag är inte så säker på att det är så lyckat. De som ska jobba för oss gamla, de bör vara... De kan inte vara unga. Jag var inte själv mogen för att lösa äldreproblem, det kan jag säga. När jag var 20, 25 och 30 år.
Mm.
Men de byts ut. Jag har ju märkt det nu efter. Så försöker man att få bort de som har varit jätteduktiga, men de börjar att vara i 65 års ålder.
Ja. Kan jag bara fråga då, vad speciellt är det du saknar? Hur hjälper de här som hade erfarenhet att jobba med äldre? På vilket sätt kunde de hjälpa just med ensamheten?
Men de lyssnade på människor och de kom på grejer som de kunde ordna så att man träffades i mindre grupper, intressegrupper. Och det kunde vara handarbete, det kunde vara vad som helst. Och jag säger även kyrkan, de har varit ännu duktigare, för de har ju fått lov att göra vissa saker. Men kommunen har ju stoppat all annan verksamhet för äldre att träffas.
Ja. Varför tror du att de har gjort det?
Vad jag kan förstå det säger de väl åtminstone, så är det av ekonomiska skäl. De har dragit ner allting. Jag har fått alltid en liten katalog över allt man kunde söka tidigare innan pandemin. Utav duktiga människor som hittar på olika saker som man kunde göra. Och nu fick jag en katalog för detta året. Och det visade sig att jag kunde inte hitta någonting där som var nytt. Eller, det var ungefär en fjärdedel av det som den personal som tidigare var hade för de äldre. De hade för alla grupper. Det är det som är så viktigt. Man kan inte inrikta sig på 65-åringar. De är ju, höll på att säga, vanliga människor. Men de är ju kvar i livet många gånger. Både när det gäller vänner och sånt som försvinner när man blir gammal.
Ja, sociala aktiviteter. Och,
ja, precis.
Ja.
Det här med datorerna är det värsta, svåraste. Det är så väldigt många som blir utlämnade. Man är inte med i samhället, man står utanför.
Ja, och vi ska ju inte ha någon som står utanför samhället.
Nej, det borde man inte ha, tycker jag.
Nu är det våran tur att verkligen lyssna på dig. Du har varit tillräckligt ensam under pandemin, tänker jag.
Ja, just pandemin har gjort mig ganska illa, ska jag säga. Men i övrigt i samhället så har jag blivit lyssnad på.
Ja, men det tycker jag är jätteviktigt. Och jag kan bara ana att det finns andra som skulle vilja ha lite mer samtal och prata om just det här, att hur pandemin har påverkat mig. Och speciellt om att ni inte har haft möjlighet till det här med datorer och den här informationen. Det tycker jag är lite skamligt.
Ja, det skamliga är ju att man övergår helt använder datorer, så att det inte finns någon telefonnummer, det är man väldigt rädd om. Jag vet inte varför, för jag tror inte att de gamla sitter och ringer en massa samtal som är omöjliga, men de är nog rädda för att bli uppringda antagligen.
Ja, precis.
Det är min tanke.
Ja, okej, Gun. Nu är det så att jag har inga frågor kvar mer än att, är det någonting du vill ta upp som inte jag tagit upp som du tänker nu? Nej, men nu känner jag mig helt lugn. Nu kan jag ta upp detta.
Ja, jag har säkert många saker, men jag är tacksam för det jag får framföra.
Ja, men du, jag är tacksam för att du har varit så generös med att dela med dina åsikter och tankar, och det är ju jätteviktigt. Och det är ju detta programmet handlar om.
Mm. Jag förstår det. Det är ju inte väldigt bra att ni tar upp de här sakerna, så blir det ju bättre för dem som kommer efter oss.
Du, jag vet att du har haft ett intresse också för musiken. Berätta, kan du berätta lite? Du spelar ju också.
Ja, dragspel och piano. Men dragspel kan jag inte, för jag har blivit opererad i ett ben, så jag kan inte ställa. Det gör ont, men jag kan spela några toner på piano kanske. Jag har spelat sedan jag var 15 år. Men jag är bara på amatör, och nu är jag på mindre än det, men jag kan spela på toner om
du
vill.
Ja, kan du göra det? Härligt! Jag hoppas på återseende. Vi hörs. Hej!